Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Kära lyssnare och välkomna till nyhetsveckan nummer 56. Välkommen Ingrid.
Nej men tack ska du ha Maria. Det är alltid lika trevligt att göra dessa inspelningar.
Ja, det är det faktiskt. Och även, vi har konstaterat det tidigare, även de dagarna vi har känt oss lite låga och lite trötta innan, så nog fasen kommer vi igång som gamla kapplöpningshästar när vi väl sitter vid mikrofonen.
Just så är det.
Du, idag har vi mycket så vi får inte babbla loss allt för fritt här. Men det blir klimatkannibaler, ser ni ju på Ointressantas fantastiska bild.
Ja. Yeah.
Vad är då klimatkannibaler? Ja, det ska vi ta reda på. Många av er har ju säkert hört den här professorns utspel i veckan som till och med har fått internationell uppmärksamhet om att vi ska äta människokött för att rädda klimatet. Och vi ska utforska syftet bakom de här tankarna lite mer i programmet. Det blir också snack om nya svartlistor i Hollywood. Det var ju någonting man ägnade sig åt på 50-talet. Svartlista folk som hade politiska åsikter som man inte gillade. Och nu verkar det göra comeback. Mm. Det är väl trevligt, Ingrid?
Nej, det är verkligen inte trevligt, men det pratar vi om en stund.
Skrämmande är vad det är. Och så givetvis Sverige i fritt fall. Och då tänker ni, ja men herregud, har det ju varit länge. Men det är ändå lite saker som händer på den fria fallfronten, tycker vi.
Mm.
Som tur är så finns ju Ingrid och Maria och kan bilda opinion. Vi sliter och släpar och får spott och spe från alla möjliga. Men också en massa kärlek från er lyssnare och läsare, tack och lov.
Mm.
Och vi vill ju då börja vår program här som vanligt på fredagarna med att hylla våra platinasponsorer.
Ja, och den här veckan är det ett helt gäng ska jag tala om för dig. Vill du veta vilka?
Ja, det vill jag mer än allt annat.
Ja. Det är Tom och han skriver till hyran. Och sen är det vår kära vän Gabor som skriver Ingrid och Maria forever.
Åh, Gabor forever, säger jag.
Ja. Mona skriver kämpa på. Eva skriver också kämpa på.
Åh, det gör vi.
Ja, och Marcus han skriver lyssna varje vecka, kram på er.
Kram, kram Marcus.
Hans skriver upptäckte er januari 2019 och han skriver ut hela sitt namn också så jag antar att han vill ha det med Hans Schwarz i Göteborg.
Tack så mycket Hans, vad kul att höra från en så pass ny lyssnare.
Ja, jätteroligt och hoppas att du sprider den vidare Hans. Sen har vi Dane eller möjligtvis Dane, jag vet inte hur Dane vill att namnet ska uttalas. Och sen har vi ju veckans smash hit Rebecca som skriver otroliga kvinnor.
Det är du som är otrolig, Rebecca. Tack för din fina donation. Och alla ni som har bidragit med mindre belopp, tack, tack, tack till er också. Som vanligt kommer era namn upp i remsan.
Det gör de.
Och med detta så ska vi strax gå in på nyheter. Men bara påminna om att ni måste fortsätta stötta oss om ni vill fortsätta lyssna på poddarna och läsa våra artiklar. För det är bara ni som håller igång vår verksamhet. Bara ni, ingen annan.
Jo, det finns en liten sak till och det är annonserna som vi har på hemsidan. Och ni som känner att nej, jag har faktiskt inte råd. Det är helt okej. Men då kan väl ni gå in och klicka på annonserna. Så klirrar det till i vår kassa. Ni måste inte köpa någonting, bara klicka på annonserna och titta lite på dem.
Det har du helt rätt Ingrid, det har du helt. Och så glömde jag det där med Putin också, att han skickar 1 miljon i månaden. Men,
ja just det, men det behöver vi inte prata så mycket om.
Men ni som vill stötta oss, ni hittar all information i programmets beskrivning och på hemsidan ingridochmaria.se om PayPal, om bankgiro och om Swish. Och på ingridmaria.se kan man också bli månadsgivare, och det är vi väldigt tacksamma om folk blir, för det känns lite tryggare för oss då.
Mm, så är det. Innan vi går in på nyheter så vill jag tipsa om, jag fick ett mail från en lyssnare som tycker att vi ska uppmana folk att bära en svensk flagga på jackan eller på tröjan. Och det finns alltså butiker som säljer småflaggor som pin, som en liten brosch. Och vill ni veta var, så finns länkarna i programmets beskrivning. Jag tycker det är en bra idé.
Mm, absolut. Jag vet faktiskt personer av utländsk härkomst som har blivit utskällda av andra personer av utländsk härkomst just för att de har gått runt med svenska flaggan på tröjan. Vad säger de om det?
Det är så bisarrt alltså. Jag menar, det är detta självhat som en stor del av svenska folket bär på. Det måste ta slut alltså. Det måste ta slut.
Nej, andra utlänningar har skällt ut dem.
Ja, men jag menar, hur har de, det har de ju fått med sig på grund av att så många svenskar, eller de svenskar som hörs, säger sånt där. Nej usch, vi har ingen svensk kultur, ni ska ha er egen flagga och ditt och datt.
I det här fallet så var det muslimer som inte tyckte att man skulle bära korssymbolen. Oh. Det fallet som jag tänker på. Mm. Och jag vet att det har hänt vid andra tillfällen också. Alltså sådär att du ska bli dystigt. Men skitsamma, vi svenskar ska stötta Sverige i alla fall. Såklart. Du vill gärna berätta om en spännande dokumentär.
Ja, det är så att ute på mina promenader så har jag nu börjat lyssna på dokumentärer, P3-dokumentär och P1-dokumentär. Det är faktiskt väldigt många intressanta dokumentärer om saker som har hänt i kanske för 10, 20, 30 år sedan. Och det är många saker som man har glömt. Jag, till exempel lyssnade jag på mutskandalen på Systembolaget. Det var ju en mega grej, men den har man ju helt glömt bort.
Helt förträngt, just det.
Ja, så det finns mycket där, det kan jag tipsa om. Men då var det så att jag lyssnade på dokumentären om Diplomatdottern. Och då tyckte jag det var så roligt, därför att jag vill faktiskt avslöja att det var jag som döpte Carolina Jonsson, som hon heter, till Diplomatdottern. Och då vill du veta hur detta gick till.
Mm, det vill jag.
Mm. Jag jobbade på Kvällsposten i Malmö, och vi fick ett tips om att en svensk 29-årig kvinna hade stoppats på Bangkoks flygplats med flera kilo heroin. Och vi fick fram namnet, jag minns nu inte hur, men då sökte jag på henne, och hon var då folkbokförd i Skåne. Någonstans utåt Österlen. Men hon bodde hos människor som hade ett helt annat efternamn. Så att tanken att hon skulle kunna vara deras dotter, den slog mig aldrig. Och vi åkte dit för att se om vi kunde få liksom några kommentarer. Eller vem hon var liksom. Mm. Och så knackar vi på dörren, och så är det ett medelålders par som öppnar, och så säger jag så här: hej, vi kommer från Kvällsposten. Jo, det är så att Carolina Jonsson är skriven här hos er, och hon har gripits på flygplatsen i Bangkok. Varpå då det visar sig att det är mamman. Så hon säger: va? Har min dotter gripits? Och du vet, jag, det är ju en jobbig situation som journalist. Jag vill ju inte helst vara den som talar om att hennes dotter kommer och kanske dömas till döden i Thailand. Men nu var det ju gjort, och jag visste som sagt inte att det var mamman. Men det var inte pappan, utan hon var omgift. Och då så säger hon så här till sin man. Därför säger hon till mig: nej, men det kan ju inte stämma. Hennes pappa jobbar på UD. Klick, där fick jag en bit information. Ja. Och sen så säger hon: ring Lave, säger hon till sin man. Okej, okay. Pappa heter Lave, jobbar på UD. Mm, det blev ju en mycket bättre story än vad jag tänkte mig från början, och vi åkte därifrån. Och detta var ju långt före internet och Google, så att det var ju inte bara att liksom googla Lave Jonsson på UD. Men då hade vi någonting på redaktionen som hette UD-katalogen. Ja. Jag minns att det var en liten röd bok, och där stod alla som jobbade på UD. Och det var ju bara att leta, och då hittade jag Lave Jonsson. Så att därmed döpte jag henne till Diplomatdottern. Det är ju alltid bra när man har ett namn på någon, så att man vet vem det är man skriver om. Och så hakade ju alla på det. Och nu säger de i den här dokumentären att ja, kvällstidningarna döpte henne genast. Men det var faktiskt jag, det var Kvällsposten, det var jag som hittade på Diplomatdottern. Och det gick ju ganska bra för henne faktiskt. Först dömdes hon till 50 års fängelse. Och sen så blev det nedsatt till 43 när kungen benådade. Och sen så efter 4 år där nere så fick hon överföras till svenskt fängelse. Och satt totalt en 11 år, tror jag, någonting sånt. Och nu jobbar hon då. Och ut och föreläser och har skrivit en bok om sitt liv och sådär.
Fantastiskt. Vilken historia.
Visst är det. Man har gjort rätt mycket under sitt brokiga liv som journalist.
Det är kanske svårt att förklara för en som inte åker, höll jag på att säga, alltså för icke-journalister, vilken adrenalinrush det är när man vet att man har ett scoop. Yeah. Du vet, när man, yeah, när man står där och vet jag är ensam om detta och detta är grejen, stort G.
Yeah.
Ni kanske tycker det låter liksom dödtöntigt, men det är en kick av Guds nåde. Jag tror det är som att, du vet, köra in i pole position på upploppet i Formel 1 eller jag vet inte.
Ja, så är det. Och liksom den spända väntan som det var då tills papperstidningen kom ut och man kunde konstatera att jo, man var ensam om detta.
Ja, just det. Det var inte det att grejer publicerades på nätet heller, utan nej, man var tvungen att vänta till tidningen kom nästa
ja,
dag.
Ja, visst.
Ja. Nej, alltså de som är födda efter, vad ska vi säga, ja, från millennieskiftet och framåt, de det här måste ju låta som 1800-tal för dem.
Yeah.
Sitta och slå i kataloger. Och
men det fascinerande är ju att man faktiskt klarade det. Trots att man hade att det var mycket, mycket svårare.
Jaja, man får ju, vad heter det,
laga efter läge,
säger man väl.
Så är det.
Du, vad händer egentligen i Storbritannien?
Ja, det här Brexit, det är liksom, det är starka krafter som jobbar emot att Brexit ska genomföras. Och jag vill bara kort berätta att Boris Johnson, premiärministern, som ju vi gillar och tror och hoppas att han kommer att ta Storbritannien ur EU den 31 oktober. Han åkte på ett nederlag i parlamentet häromdagen. Det var nämligen så att han hade då, jag vet inte, det var väl Labour som drev fram att man skulle liksom, man skulle be Bryssel om 3 månader till. Och så blev det en omröstning om det här, och då var det 21 personer från Boris Johnsons Toryparti som röstade med Labour. Så det förslaget vann, och de här medlemmarna uteslöts genast ur Tory, men de sitter ju kvar i underhuset. Och det som har hänt nu med detta är att nu ska House of Lords också godkänna detta, och det verkar som de kommer att göra det, och sen ska drottningen skriva under och då blir det en lag och så ska den skickas till Bryssel. Men då har ju Boris Johnson sagt så här: jaja, men jag vill ha ett nyval den 15 oktober, men det har de röstat nej till Labour, men de kommer att rösta ja för det, för att det har alltid hänt i världshistorien att ett parti som sitter i opposition inte vill ha, jo i Sverige händer det ju förstås med dö och jök uppgörelser och sånt där. Men inte i Storbritannien. Så fort den här lagen har gått igenom så kommer de att rösta för ett nyval den 15 oktober. Och då förhoppningsvis så vinner Tory stort och får egen majoritet, och då kan Boris Johnson ta bort den här lagen och åka ner till Bryssel direkt och säga: hörni, det blir ingenting med den här förlängningen. Vill ni göra ett nytt avtal? Nej, vill ni inte? Okej, vi sticker utan avtal. Så jag har fortfarande gott hopp om att Boris kommer att driva igenom Brexit.
Och då, om vi ska lita på vad han själv säger, han höll ju presskonferens igår. Han stod framför en massa poliser som var dit kommenderade, och det har han fått jättemycket kritik för. En av de kvinnliga poliserna som stod bakom honom svimmade för övrigt.
Ja, är det Boris fel? Då kanske man inte är i rätt form för att vara polis.
Nej, det var inte därför, utan det var för att han tog upp polisernas arbetstid med att stå där och glo. Det var det han fick kritik. Men det var inte det jag skulle säga, utan det roliga var att när han fick frågan om han skulle kunna tänka sig att skjuta upp Brexit ännu en gång, så sa han: I'd rather be dead in a ditch.
Yeah.
Så jag hade hellre legat död i ett dike.
Mycket bra, Boris.
Ja, det är coolt. Heja Boris.
Ska vi snabbt ta en liten uppdatering om Malmö-mordet på den här läkaren Caroline Hakim.
Som du så korrekt förutspådde, så har Kling och Klang slagit till än en gång.
Ja, precis. Den här 19-åringen från Drottninghögsnätverket i Helsingborg som greps och häktades därför att det var hans bil som mördarna använde. Han är nu frisläppt därför att det är så löjligt enkelt att falskskriva en bil på någon i Sverige. Så att de här papperna hade skickats in, papper hade skickats in, de hade inte gjort det på nätet. De har skickat in ett papper och skrivit hans namn att han var numera ägare till den här bilen. Men det kunde de ju ha gjort, de kunde ha gjort ett handstilsprov med detsamma. Men det tog en vecka och nu har de konstaterat att det är ju inte han som har skrivit på det här.
Det är jätteallvarligt.
Ja, det är det. Men samtidigt så tror jag att anledningen till att de väntade, det var just därför att folk skulle tro att de hade gripit någon och att de var på, du vet, jag sa ju detta i måndags, det här med hur de gick ut så den undre världen ska hjälpa oss. De får inte hjälp överhuvudtaget. De kommer inte att lösa detta, Maria.
Vet du vad jag kommer att tänka på? Jag kommer att tänka på den här bombvågen i England på 70-talet. Mm. Där de grep då Birmingham 8 heter de noga. Och Guildford 4 bland annat.
Yep.
Som säger det mera. Det är ju sammanlagt då. Ja, de var fler än 8 respektive 4 som var inblandade i varje härva. Så det var ett 20-tal personer, om jag inte minns helt fel. Som är helt oskyldiga.
Mm.
För att de var irländare ju.
Ja.
Ja, bara i stort sett. Och de råkade finnas i närheten.
Mm.
Och samtliga fick avtjäna jättelånga fängelsestraff innan de till slut fick upprättelse.
Mm.
Och nu menar inte jag att den här drottning högskillen är säkert ett svin på alla sätt och yrkeskriminell och så vidare. Men risken när polisen blir så här uppstressad och, vad ska vi säga, tappar liksom fokus och tappar, alltså inte kan hålla huvudet kallt.
Mm.
Det är att man griper fel personer och att man gör fel, att man klantar till utredningen överhuvudtaget.
Ja, eller att man till och med gör det medvetet för att tillfredsställa politiker och allmänhet.
Mm. Ja, det var ju det som hände i Storbritannien då på 70-talet. Att det i princip order från högre ort att grip vem som helst, bara vi får till ett grip, bara vi får liksom gripa någon.
Mm.
Så att allmänheten lugnar ner sig, för folk var ju jätterädda. Det hade ju bombats på Irland och Nordirland jättelänge, men just det här på det, alltså att de började agera i IRA i England, gjorde ju att folk blev helt vettskrämda, såklart.
Mm.
Men.
Ja, och sen så vad gör då polisen? Ja, till exempel har de gått ut med det är en sån löjlig taktik så att jag skäms nästan att säga det. Kvällsposten skriver: mördarens okända misstag, plastpåse föll ur flyktbilen. Och då har de också hittat en plastpåse som något vittne sa. Den plastpåsen där, den flög ur bilen som mördarna åkte i. Och, men för hade de haft DNA på den här plastpåsen, Maria, som hela artikeln handlar om, så hade de naturligtvis inte gått ut med det. Utan då hade de ju väntat tills de griper någon. Och det här är ett sätt att visa att de gör någonting och så försöka skrämma brottslingarna. Till vad då?
Och som sagt var, som du också sa i måndags väl, har jag för mig, att det var att polisen var så säker på att de skulle få nu är det kaos i den undre världen också. De hatar det här och det är liksom honor among thieves skulle de ha det till då. Att de kommer att hjälpa oss, var det någon anonym polis som sa.
Mm. Ja. Nej, de får inte någon hjälp överhuvudtaget.
Ja. Nej, i så fall om det är någon som tycker att det här var felgjort, så tar väl de hand om det själva.
Ja, precis.
Så får man ju de upp de skyldiga och knäpper dem själva. Vad ska de med polisen?
Nej, och det var som jag sa redan då, att en av mina fåglar hade pratat med någon under den undre världen som sa: ha, hjälpa polisen, de kan fan göra själv för sin lön någon gång.
Mm.
Så att nej, det finns ingen love lost där alltså. Och sen när vi ändå pratar om skjutningar, så är det ju då en känd advokat som har blivit skjuten i Stockholm idag på förmiddagen. Men det har ingenting med någon gängkriminalitet eller något sånt att göra, utan uppenbarligen, alltså nu har polisen gripit en kvinna. Och den här advokaten har tidigare varit gift med en rådman, alltså en domare i domstol, som redan är dömd för att hon har slagits med polis och tydligen är en helt urspårad människa. Det mesta tyder, och han försökte få besöksförbud för henne 2015. Hon var fortfarande skriven i den gemensamma, alltså tidigare då gemensamma bostaden, där det även bor en 17-årig flicka som var deras barn. Men Hon har nog inte bott där, utan alltså polisen jobbar väl efter spåret att det är den här kvinnan, inte som har skjutit men som har anlitat en hitman för att mörda hennes före detta man. Och tydligen är han rätt illa skadad, så att det kanske till och med blir mord. Men jag vill bara nämna det, men det har ingenting med någon gängkriminalitet att göra.
Ja, okej, för det var ju det första man tänkte att det var någonting sånt, men det verkar inte så då. Jaha, vad ska vi nu prata om då?
Ja, nu vill du prata om Will och Grace och svartlistningar i Hollywood.
Det vill jag faktiskt. Därför att jag tycker att detta är alldeles hårresande. Eller vad säger du? Det som har hänt.
Jo, det är visst det hårresande. Det är alltså så att bland annat Will och Grace, den här gamla komediserien, de två skådespelarna där, vars namn du kanske har i huvudet.
Hon heter så mycket som Deborah Messing och han heter Eric McCormack.
De har då gått ut och sagt att de, för det ska vara ett Hollywood-event för de som gillar president Donald Trump, och då vill de ha ut gästlistan där så att dessa skådespelare ska svartlistas och aldrig mer få jobb i Hollywood.
Exakt, och de har twittrat om detta båda två, och att de uppmanar då, om det var Hollywood Reporter eller vem det nu var då, någon sån här branschtidning liksom, att se till nu och liksom fotografera och lista alla som går på det här eventet, så att vi i fortsättningen kan välja att inte arbeta med de här människorna. Att de på vår kant, alltså de konservativa, är förbannade. Det är väl en sak. Men alltså faktiskt även en del vänstermänniskor har blivit tyckt att det här är över gränsen. Whoopi Goldberg till exempel är ju med i ett sånt där pratprogram. Kärringar som sitter och snattar på förmiddagen.
Sådana som vi menar du?
Sådana som du och jag, kärringar. Fast vi snattar mer intressant tror jag än vad de gör.
Ja.
Och hon sa i programmet att nej, det här gillar inte jag. Det här får mig att tänka på McCarthy-eran, som ju var då under kalla kriget på 50-talet när man bedrev klappjakt på kommunister i Hollywood. Och det råder ingen tvekan om att det fanns kommunister i Hollywood. Det fanns det ju helt säkert, eller det vet vi att det fanns. Men det sättet man gick tillväga på, det drev ju många människor i personlig konkurs, var många människor som begick självmord, familjer splittrades och man förstörde folks liv helt enkelt därför att man gav dem yrkesförbud. De hamnade på en lista, och en del var ju naturligtvis också helt oskyldiga, de var bara misstänkta kommunister.
Och det är ju, men det är fortfarande så att Hollywood styrs av kommunister, det är bara det att nu har de kunnat sätta sökarljuset på motgruppen så att säga. Men det är ju helt bizarrt att folk inte ska få hylla en sittande president som är vald av en majoritet av folk. Alltså det är så bizarrt så liknar ingenting.
Jag har ju skrivit om detta innan, att konservativa i Hollywood har egna privata hemliga sällskap. Det finns ett som heter Friends of Abe till exempel, där de träffas och nätverkar och pratar och har trevligt och sådär, och det är hemligt såklart vilka som är med där. Det verkar liksom råda konsensus om att det går inte att vara öppen. Väldigt få Hollywood-kändisar är öppna med att de stöttar Trump eller att de är konservativa. Det finns en handfull som James Woods till exempel. Men han har ju också sagt att han håller det för helt otroligt att han kommer att få fler roller.
Ja, det är inte han har klokt. Liksom,
räknar väl sig själv som pensionerad mer eller mindre. Jag hittade ett intressant klipp, med de klippen vi länkar till här på YouTube. Det är dels med Bill O'Reilly som är före detta Fox ju, och numera har en egen YouTube-kanal där han sitter och filosoferar om olika saker. Och sen så är det då ett klipp med Tim Pool, som är ju, som vi alla vet, väldigt babblig, men det är ändå intressant det han har att säga. Och han menar på att det som är bra med detta är att när Whoopi Goldberg, som är öppet vänster, tycker samma sak som de gör i Fox and Friends, då är det ett tecken på att någonting håller på att hända. Då kanske att de håller på att gå för långt nu. För han har sagt det i tidigare klipp också, att det som måste hända det är att normala människor måste börja reagera på de här dårarna som tror att de kan styra och ställa.
Ja, men där har vi ju problemet med journalisterna. Alltså globalisterna, de som styr världen, de styr ju också medierna över hela världen. De äger typ 90% av alla mediekanaler. Mm. Och då blir det ju, det är ju den bilden som de trumpetar ut som är den som vanliga människor får sig till livs. Det är därför det är så viktigt att ni lyssnar på Ingrid och Maria och andra alternativa kanaler. Och se till att era släktingar gör det också, för att alltså Hollywood som så mycket annat måste dö.
Alltså det är två saker som jag ser det. Dels är det, precis som du säger, att medierna står på deras sida. Alltså de medierna har blivit aktivistiska och extremistiska på vänsterkanten. Mm. Men det är också så att de på den kanten har för vana att ta till våld och hota folk. Yeah. Och det har Tim Pool tagit upp i ett annat klipp, för det hände nämligen honom nyligen på något event som han skulle ha med några goda vänner, och som han sa, jag är inte ens konservativ, jag är centrist typ, eller du vet, någonstans i mitten. Mm. Och där, det slutade med att de hade massa skrikande vänsterdåar utanför som gjorde att de var tvungna att ställa in alltihop, därför att de restaurangägarna var livrädda att de skulle få hela sin business förstörd. Yeah.
Och det läskiga med detta är ju inget nytt för oss i Sverige. Jag menar, det här har ju pågått i Sverige i 10-15 år. Men vi har ju ändå tittat på USA och tänkt att det är skönt att det finns ett land där man fortfarande håller på First Amendment. Men nu har ju, de har ju tryckt gasen i botten ju. De är ju nästan ännu värre än vad vi är nu.
Det är det jag tycker är så kusligt. Antagligen är det för att det har hållit på längre här, eller så är det kanske också för att allting only in America, du vet, allt i USA är alltid större och mer bombastiskt och mer extremt på något sätt, va? Det känns som att USA är på väg att gå om Europa i galenskap och vänstergalenskap, och att de är mer aggressiva, de är mer på hugget.
Och det beror naturligtvis på Donald Trump. Alltså att de var så säkra på att Hillary Clinton skulle vinna och att allt skulle fortsätta gå deras väg. Men när de nu inte gjorde det, så har de verkligen skruvat upp temperaturen.
Mm. Men som sagt, precis, Tim Pool sa det också, om det var i detta klippet eller förra klippet jag såg, att jag har träffat massor med kändisar som har sagt till mig mellan skål och vägg, jag stöttar Trump egentligen, men säger det inte till någon. Så här, va? Jag har träffat massor, jag kan inte räkna hur många sådana människor jag har träffat. Och här menar på, ni måste börja tala ur skägget, ni måste, alla måste göra det som inte håller med. Alltså även vi i mitten, men, och även, alltså alla måste stå upp för sina åsikter, för när man inte låter sig skrämmas, då kommer de att tvingas byta taktik om de märker att det inte fungerar.
Precis.
Så att, ja, det är om detta. Jag tycker det är riktigt kusligt, och jag vet inte riktigt var Hollywood är på väg att bli av, alltså, faktiskt, som företeelser och som industri, så som det ser ut just nu. Jag har ju skrivit i omgångar om att det är ingen som vill se deras filmer längre.
Ja visst, och alltså, ja, det finns ju så många bra serier, men i vilken serie man än ser så har de, så smyger de in det här, du vet, det är liksom vit kvinna, svart man, det finns alltid en lesbisk, det finns alltid en bög, och det finns en massa svarta, och de svarta är alltid goda och kloka och så mycket bättre människor än de där fruktansvärda vita. Alltså man blir galen.
Ja, det är ganska tröttsamt alltså. Det är klart, är man uppmärksam på de där manipulationsförsöken så biter det ju inte så bra.
Nej.
Bara kan se det som en saga eller en historia. Eller, ja,
precis, men det är irriterande. Och så tänker man att det är så många människor som inte ser det här, utan som faktiskt, det blir normalt för dem. Och det är ju det som är taktiken. Det är väldigt sällan man ser vit man, svart kvinna. Och det är ju inte heller någon slump, utan det är liksom vita kvinnor ska ha barn med svarta, så att vi kan få bort den vita rasen.
När jag bodde i USA så fick jag det förklarat för mig som att det var mer kontroversiellt med vit man, svart kvinna, därför att det var under slavägartiden var det nämligen vanligt att slavägaren våldtog kvinnor, svarta kvinnor. Och därför är det liksom ett större, det är mer övergreppsrelaterat.
Och jag såg faktiskt, nu har det kommit ännu en studie som visar skillnaden i IQ mellan vita och svarta i USA. Och då ska man veta att de svarta i USA, de är så uppblandade just på grund av slavägare, och det var inte bara våldtäkter utan det var ju även frivilliga förhållanden. Och så är det ju så att alla som har något svart blod där det syns, eller till och med när det inte syns, så räknar de sig som svarta. Mm. Så att de är väldigt uppblandade, så att de har ju en högre IQ än svarta afrikaner. Mm. Men det spelar ju ingen roll hur många sådana här studier som kommer. Och det spelar ingen roll att inte vita är de smartaste, utan det är östasiater och ashkenazi-judar. Så är, man får inte, men nu har faktiskt kommit en ny studie som Fria Tider skrev om idag.
Den får du ju lägga länken till så folk kan kolla så att du inte sitter och ljuger in i din vanliga fascist.
Ja, precis. Nu ligger den faktiskt bakom betalväg. Men jag tycker att är det någon, förutom Inga och Maria då, som inte har betalväg men som ni stöttar frivilligt, så är det någon tidning man ska ha, alltså köpa prenumeration på, så tycker jag det är Fria Tider. Det är inte så väldigt mycket de lägger, men det är väldigt bra grejer de lägger bakom betalvägen.
Ja, bland annat så är det ju vår vän Joakim Andersen. Oskar Reip. Ja. Som alltid mycket, mycket lösvärd.
Jag har en känsla av att vi försöker skjuta upp nästa ämne för att det är så otäckt. Men nu måste vi ge oss på klimatkannibalerna.
Jaha, vad är nu detta då?
Ja, jag vet inte. Vi kanske ska börja med att lyssna på det som satte fart på alltihop. Nämligen ett inslag i TV4 där Tilde intervjuar någon slags, jag tror inte han är professor, men han är någonting, någon forskare. Och han föreslår att vi ska börja äta upp varandra.
Och vilka är de här tabuerna? Vad är det som gör att de flesta av oss reagerar med avsky instinktivt när man pratar om att äta människokött för att rädda klimatet till exempel?
Det första är ju då att den här människan som ska ätas upp ska vara död. Det är väl liksom det normala då när man äter människor. Och att döda människor i största allmänhet är ju ett tabu i sig. Även om det tummas kanske lite på det i den meningen att människor mördar varandra ganska vilt och gjort så över tiden. Det andra tabut är ju att man då inte ska vanhelga en död kropp. Det tror jag vi har lite svårare att bryta mot än att slå ihjäl varandra. Sen visar det sig att folk i allmänhet är lite lätt konservativa när det gäller att äta saker som de då inte är vana vid. Så alla de där tre tillsammans gör ju att det blir liksom svårt för den som skulle vilja slå sig in i människoköttsbranschen.
Ja! Där hade vi faktiskt professor Magnus Söderlund, och han är verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. Ja, Ingrid?
Ja, det här är så chockerande så att jag vet inte riktigt vad jag ska bli av någonstans. Det är alltså... Tilde, hon säger ju, när hon frågar så säger hon någonting att ja, det är så, det är avskyvärt, men varför har vi sånt tabu mot detta? Och då förklarar han att ja, den första förutsättningen är att man måste döda folk. Men det tror han i och för sig inte att vi har så stora problem med, för folk mördar ju varandra hela tiden. Men det är ju det där med att man inte ska skända en död kropp. Och det tredje är ju då att vi människor, vi tycker inte om att äta saker som vi inte är vana vid. Alltså han propagerar helt öppet för att vi ska bli kannibaler. Och det är ju det absolut värsta. Jag kommer ihåg för något år sedan när folk bara, du vet, när de kallade mig allt möjligt. Nazist, fascist och förintelseförnekare och allt möjligt de hittar på. Så vad ska ni ta till? Nu har ni redan använt alla ord. Vad blir nästa? Ska ni anklaga mig för att vara kannibal? För det var det absolut värsta jag kunde komma på.
Och nu är vi tydligen där att det är inte så farligt. Nej. Det kan vi väl göra.
För klimatets skull, Maria. Vi gör allt för klimatet. Vi vill bli diktatur, vi vill börja äta varandra, vi vill slå ihjäl folk. Allt för klimatet.
Kommer du ihåg en film som heter Alive?
Ja.
Gavs ut i början, mitten på 90-talet. Jag vet, för jag såg den när jag bodde i USA, så måste det ha varit 93-94 denna gång. Och den bygger på en verklig historia om ett rugbylag från Chile som störtar på väg till Argentina, tror jag det är, i den här bergskedjan, Anderna, Edvin, som är emellan. Och det slutar med att de blir tvungna att äta upp varandra medan de väntar på hjälp. Och det är ju, hela premissen för den filmen är ju att det är bland det värsta en människa kan tvingas göra.
Ja.
Men
Ja. Och det visar sig ju sen, jag läste boken också när den kom ut före filmen och jag tyckte den var hemsk alltså. Och det visar ju sig att många av dem sen tog livet av sig. Därför de stod inte ut med att ha ätit andra människor.
Nej, och folk de
och
kände
det kan vi ju kalla. Ja, och visst är det tabu, men det är väl ett fantastiskt tabu. Det finns anledningar till att vi har tabun och fördomar och allt vad det är och att vi generaliserar. För det ska hjälpa oss att överleva. Och visst, om det är så att du måste äta människokött för att överleva, men alltså, även om de visste att de hade inget alternativ om de inte ville dö, så mådde de så dåligt av detta att många av dem tog livet av sig.
Mm, ja, precis. Den boken skrevs väl av en av överlevarna, va?
Mm. Mm.
Ja, nej, visst, alltså, tänk dig själv och veta om att du har ätit upp din mamma eller någonting. Mm. Alltså, och även om det var en okänd människa för den delen. Alltså det, ja. finns ju ett flertal anledningar till varför detta tabut finns såklart. Men när den här Magnus Söderlund och Tilde diskuterar detta i intervjun så låter det precis som att problemet är ju bara, det är ju av samma anledning som folk får för sig att de inte gillar kräftor eller du vet, ja, vissa sorters ostar. Och det handlar ju bara om att man är, ja, inte är van vid det. Okay.
Mm. Get over it. Smaska in på grannen du.
Yeah.
Jag har sett det rätt många på Twitter som är lite så här sarkastiska. Aha, nu förstår jag vad vi skulle med massinvandringen till.
Ja, jag såg en kul kommentar där det var en som skrev att nej, men det här kanske inte är så dumt ändå. Alla klimathysteriker kan äta upp varandra då ju.
Ja, precis. Och bespara oss andra.
Exakt.
Nej, men alltså det här är fruktansvärt. Och jag menar bara det, alltså jag förstår inte att TV4 överhuvudtaget tar upp den här grejen för att det är en mässa och att han står och snackar om det. Och om de nu tvungna skulle ta upp det så kunde man säga att är du inte riktigt klink i huvudet?
Ja, men naturligtvis så tar de upp det för att de vet att det är en klickrat raket, en tittarmagnet och så vidare. Självklart gör de det.
Ja, men då får man ju attackera det på ett annat sätt och inte bara låta det här så, ja, hej, hej. Men de är ju också i globalisternas våld och det är ju just därför vi har på bilden, på Ointressantas fantastiska bild, så har vi då kannibalerna Greta Thunberg och George Soros och även den här Magnus Söderlund.
Mm. Ja, och jag skulle vilja läsa upp ett litet stycke från Måns Krabbes blogg som är väldigt intressant apropå det här. Mm. Måns är en av många som har upprörts och blivit illa berörd av det här inslaget. Och han skriver ett mycket läsvärt blogginlägg där han bland annat skriver så här: jag får känslan av att vi ska förberedas mentalt för denna sjuka tanke. Inte för att vi kommer att få så ont om mat eller att klimatet kommer att kräva att vi ersätter kor med oss själva. Utan i syfte att bryta ner vår mänsklighet och vår civilisation. Ja, rent av vår stolthet och värdighet. Värt att tänka på är att när europeerna dominerade världen så såg vi med avsmak på kannibalerna på Nya Guinea som det mest primitiva och ociviliserade mänskliga tillståndet. Nu när vår egen civilisation ser ut att ha nått och kanske rent av passerat sitt zenit så ska vi få detta uppkört i ansiktet. Det vore nästan den ultimata tillfredsställelsen för dem som anser att vi har varit för stolta, för duktiga, för dygdiga och för rättrådiga. Vi ska inte tro att vi är speciella, etiskt och civilisatoriskt upphöjda. Vi ska få vår stolthet bruten, tvingas äta skalbaggar och maskar och nu människor. Är det bara jag som får dessa vibbar? Nej, Måns, det är inte bara du, men det var väldigt välformulerat och huvudet på spiken skulle jag säga. För han gör också den spaningen att det här är inte det enda som pekar i den riktningen. På senare år har du dykt upp ett flertal sådana här saker i populärkulturen. Katy Perry gjorde en video som heter Bon Appetit. Eller låten heter det, som handlar om kannibalism. Det finns en Netflix-serie som heter Santa Clarita Diet. Som handlar om att Drew Barrymore är någon slags zombie eller någonting. Hon gillar att äta människokött. Och det finns, han har gjort andra sådana populärkulturella spaningar. Att man liksom försöker smyga in det här som... Du vet, ta bort.
Ja. Ja. Och det är ju så de gör med allting. Och det är därför vi gör såna här spaningar. För att ni ska förstå hur de manipulerar. Och alltså Måns har helt rätt i detta. Att det är för att bryta ner oss. Bryta ner vår mänsklighet och vår civilisation. För vi europeer, vi ska ju inte tro att vi någonsin har varit någonting. Eller kommer att bli någonting. Trots att vi är den civilisationen. Oaktat att vi inte är de mest intelligenta. Så är vi de som har gjort mest för världen. Alltså det är så typ 97% av all världens uppfinningar som har varit viktiga för mänskligheten. Kommer från Europa.
Mm. Ja, visst, visst. Men jag tror absolut att man säger någonting på spåren där. Att det handlar om det ytterligare ett led i försöket att knäcka oss helt enkelt. Att ta, och sen kan man ju också ha en andlig aspekt på det hela. Det var ju flera av våra kristna vänner som reagerade med förskräckelse och förfärande. Och direkt kände liksom, att det finns en satanisk aspekt av detta.
Ja, så är det. Och jag pratade med en mycket god vän som är kristen och är väldigt aktiv i sitt evangeliserande.
Vad är nu det då? Det får du förklara.
Ja, men det är ju när man är ute och försöker få människor att ta till sig Jesu budskap. Och det har varit olika så här tältmöten och sånt. Jag trodde att det var helt borta. Det känns som någonting från 60-talet.
Men det, nej, jag då tycker det känns som att det har gjort comeback lite.
Ja,
de
men det
grejerna.
Har nog det. Och han säger att det är väldigt många som blir frälsta. Varenda gång de har såna här möten så är det frälsningar i parti och minut. Men då är det också så att när de goda, gudomliga krafterna kommer till liv igen, då vaknar även demoner och de sataniska krafterna. För det här är ju en kamp mellan gott och ont. Mm. Och när den ena sidan ökar så ökar också den andra. Mm. Så det är inte konstigt att det är mycket sånt här nu, därför att djävulen vill absolut inte att vi ska finna Jesus igen. Och börja bete oss som goda, kristna och civiliserade människor. Utan nu ska vi brytas ner.
Hovaligen, oavsett om man tror på den andliga aspekten eller ej, eller bara den etiska, så tror jag nog att de flesta människor med rätta känner att detta är helt vidrigt och helt förkastligt.
Mm. Absolut, är det så.
Yeah.
Ja, och nu ska vi kommer nu gå vi till... in på Sveriges förfall. Det känns som att det är en ödestimma för Sverige just nu. Det händer ändå många, alltså det händer väldigt många fruktansvärda saker som vi pratar om 2 gånger i veckan. Men nu har det ändå börjat hända någonting. Det spanade vi ju redan i måndags när vi pratade om att fler och fler tar ordet återvandring i sin mun. Mm. Vilket är väldigt, väldigt bra. Men det är också det här om att regeringen nu har kallat in till samtal om hur de ska få stopp på gängkriminaliteten.
Mm. Ja, precis. Om de här 2 kvinnoskjutningarna för något gått med sig, så skulle det i så fall vara det här kanske att det äntligen händer någonting konkret. Mm. Därför att jag vet inte vad det är med svenska politiker som gör att man har så förtvivlat svårt att genomföra saker. Det är det här med långbänkstänket. Allting ska, man ska stöta och blöta och utreda. Och är jag fel på det om jag säger att just den här regeringen som vi har nu och har haft de senaste 5 åren är extra handlingsförlamad, eller?
Ja, det är de. Men det beror inte så mycket på det svenska systemet. Det är det de använder. Därför att saken är den att de vill inte förändra. De vill inte förbättra. Men det är bara det att när det blir så mycket under liksom en kort period, eller när det händer något nytt som att kvinnor skjuts, då förstår de att de måste låtsas göra någonting. Men de vill inte förändra någonting, därför att de vill fortsätta massinvandringen och förgörandet av Sverige. Men det intressanta var ju nu att när Mikael Damberg då bjöd in, så bjöd han ju in alla partierna utom Sverigedemokraterna. Och det här kan man säga väldigt mycket om. Men åtminstone nu, en bra sak är att nu har Sverigedemokraterna gått ut och sagt att det som krävs nu, nu när de inte får vara med, så får de ju tala om vad de vill på andra ställen. Mm. Och då fick de in en debattartikel i Aftonbladet den 3 september. Där Jimmy och Paula Bieler skriver att nu måste asylmottagningen ner till 0. Mm. Och vi måste börja återvandringen.
Mm.
Och de har ju, även de har ju svårt att ta ordet återvandring i sin mun. De var ju livrädda för Alternativ för Sverige som började prata. Det är ju deras stora profilfråga. Och det är ödesfrågan. Om inte vi, alltså vi kan inte bara säga stopp nu. Eller dra ner och ha lite färd. Vi måste ha totalstopp och återvandring. Det är enda möjligheten att rädda Sverige och svenska folket.
Och det pratar vi om redan i måndags, inte minst i med Eva Arpis begapade utspel. Mm. Att han hade skrivit om återvandring och direkt, och det här är också så symptomatiskt för Sverige, direkt börjar då vänstern, men även en viss grupp av invandrare skrika och gapa om att jaha, och du vet, så här, så, det sa vi kanske i måndags, att vad heter han, Jens Lindström
Liljestrand,
idioten på Expressen, kulturnissen, att han då, min mamma som har varit här i 50 år, ska hon åka hem? Eller, alltså, just som här, det ständiga halmgubbebyggandet, så destruktivt det är att man inte kan säga flasklock utan att folk ska missförstå med flit. Det är så irriterande. Jag vill bara säga det, att jag såg att Lua skrev att jag fattar inte varför, han menar på, jag tar inte åt mig. Jag tror inte att AFS vill skicka hem mig. Varför tar ni åt er? Liksom, så vill jag, de AFS och SD vill skicka hem skräp, som han skrev. Det är inte mitt ord, det är Loais ord vill jag understryka. Skräpinvandrare. Och är du inte en skräpinvandrare som begår en massa brott och lever på bidrag, så har du ingenting att oroa dig för. Vad är problemet?
Nej, men det är ju problem. Alltså, de använder ju det därför att det har fungerat så väldigt bra. Därför att svenskar är snälla människor och vill för död och pina inte framstå som elaka och hjärtlösa. Och det har fungerat så väldigt bra, så de fortsätter ju med detta. Men och därför är det bra att det finns sådana som Luai som säger, sluta, jag är inte rädd, vad är det med er? Mm. Det är ju skräpet som ska hem.
Och inte minst, Ingrid, finns det invandrare som har vant sig vid, som trivs ganska bra med att kunna spela offerkortet hela tiden. Glöm inte det, precis som det finns en viss grupp kvinnor som njuter av det. Ja, homosexuella, alltså alla minoriteter. Inom alla minoriteter, ska jag säga, finns det en grupp som tycker att det är rätt mysigt med att sticka på den där offerkoftan. Du vet. Mm. Därför att annars så kanske du tvingas inse att det är inte det att du är bög, det är inte det att du är brun, det är inte det att du är kvinna eller vad det nu är som gör att folk tycker att du är idiot, utan det är det att du är idiot som gör att folk tycker det.
Ja, men absolut. Nu var det ju det att både Moderaterna och KD tyckte ju att det var fel att inte Sverigedemokraterna bjöds in. Men de gick ändå på det här mötet igår. En hel timme, Maria, satt de och pratade om vad de kom att berätta med gängvåld, med gängkriminaliteten. En hel timme.
Och ja, precis. Och inte nog med det att vad heter det? Moderaterna och KD var emot, även Centern och Liberalerna sa ju att de tyckte SD skulle få vara med.
Men nu är det ju så här som Johan Westerholm på ledarsidorna.se skriver, att den vinnaren av det här är ju Jimmie Åkesson. Därför att om de här partierna nu lyckas att få ner gängkriminaliteten, så kan han alltid säga att ja, det var ju min vakande hand, det var ju jag, vi har ju pratat med Moderaterna och de har ju anslutit sig till vår bild, så att ja, om de misslyckas så kan han säga att ja, jag lastar inte med oss, vi fick ju inte vara med.
Ja, just det. Win-win med alla ord. Men du, jag vill gärna återgå till själva det här förfallsbegreppet, eller vad vi nu ska säga. Jag skulle vilja att vi lyssnade lite grann på Lars Bern.
När han är med i SwebTV.
Ja, och han får... ja, vi lyssnar här.
Men vad tänker du om kvinnomorden och den eskalerande gängbrottsligheten?
Ja, det här är ju det slutliga tecknet på att staten håller på att tappa kontrollen över det som är statens absolut viktigaste uppgift. Nämligen att se till att medborgarna kan känna sig trygga i landet. Med säkerheten i landet, helt enkelt. Och man kan säga en statsmakt som inte klarar av den här uppgiften, den har ingen legitimitet, den har inget berättigande. Och fortsätter det här, så i förlängningen så kommer ju medborgarna konstatera att staten kan inte erbjuda oss trygghet, alltså måste vi skaffa oss den själva. Och då kommer vi få anarki. Därför då kommer människor på olika sätt att bygga upp ett eget skydd utanför statens kontroll. Och det vet vi, det finns ju sådana samhällen, har funnits sådana samhällen i världen, och det är inga bra samhällen, vill jag säga. Det, utan det blir den starkes rätt som råder. Mm. Det här är ju den yttersta effekten utav att svenska politiker har gett efter för globalisternas krav på öppna gränser. Så det här är en del i de allra rikaste människorna i världen som har en agenda för att skaffa sig kontroll över hela världsekonomin, och den har jag pratat om flera gånger tidigare. Det handlar om fria kapitalrörelser, det handlar om att minska nationellt inflytande, det handlar om överstatliga regelverk, det handlar om öppna gränser som sagt, och det handlar om massor med sådana frågor. Det handlar om metoden man använder för att åstadkomma det här, det är att skrämma människor så att vi är beredda att acceptera att ge upp nationalstaten. Och det är precis det våra svenska politiker håller på med, och det här är en av konsekvenserna. En väldigt obehaglig konsekvens av det.
Ja, en väldigt obehaglig konsekvens. Ja, det är det. Och det här med att Sverige är en failed state, det blir faktiskt allt tydligare. Alltså det som utmärker en failed state, alltså en misslyckad stat, det är just att staten inte har kontroll över hela sitt territorium.
Mm.
Och det vet vi att, det har vi vetat i många år, att polisen inte kan åka in hur som helst i de här no-go-zonerna. Men han säger väldigt mycket intressant, vi ska lägga länken till hela det programmet. Därför att han, bland annat så pratar han ju om hur många svenskar faktiskt lever i livegenskap på grund av sina lån.
Mm.
Att nästan alla svenskar har huslån eller lägenhetslån och andra lån som gör att de sitter fast.
Ja.
Och bara de icke-skuldsatta är fria.
Och de är inte många.
Nej, jag är en av dem. Ja, jag har ett litet lån, men det är liksom, jag skulle kunna pytsa in pengar till det. Men alltså, jag är så glad att jag har en hyreslägenhet och att jag har sålt mina lägenheter och betalat mina lån, mina stora lån. För att det här är faktiskt, det kommer att bli mycket, mycket värre i Sverige. Mycket värre. Om ni tycker att det är läskigt nu, så är det inget mot hur det kommer att bli.
Om man inte lyckas bryta utvecklingen, eller?
Ja. Ja, visst, naturligtvis. Jag menar, skulle vi få Gustav Kasselstrand som statsminister och genast stängde gränserna hermetiskt och började återvandringen. Och de sa ju då 500 000 människor. Jag tror att han har uppgraderat detta tal nu.
Mm.
För det är fler. Till exempel är det ju så att det vet vi ju från den här Brå-studien som det goda samhället gjorde, som vi pratade om i måndags. Att, jag vet inte om vi nämnde det då, men 13% av alla brottslingarna är alltså icke-folkbokförda.
Ja, just det.
Mm. Det kan vara illegala, det kan vara sådana här stöldligor från Baltikum. Och alltså, det är väldigt många människor som måste bort, men vi vet inte ens hur många de är.
Nej, där har du ett av de stora problemen, det är att gränserna har ju varit okontrollerade, säger man det. Alltså, öppna hur länge som helst. Ingen, det var ju länge sedan vi hade någon koll på vilka som befinner sig i Sverige.
Ja, ja, visst.
Det här är inte någonting som behövde på 2015.
Nej. Det har pågått länge. Och det har kunnat pågå därför att politikerna har blundat för det. Framförallt Socialdemokraterna, men även Moderaterna under Reinfeldt naturligtvis. Men det är Socialdemokraterna som med vett och vilja har sålt ut svenska folket för att kunna stanna kvar vid makten. Därför att den analysen gjorde de redan på 70-talet. Att när svenskarna hade börjat få det så bra, så ville de inte rösta på sossarna längre.
Nej, men precis. De var tvungna att importera lite mer valboskap så att de kunde fortsätta behålla makten. Där har vi ju konstaterat vid flera tillfällen att det verkar vara det absolut viktigaste för Socialdemokraterna av idag. Men du, vad kommer att hända nu med de här samtalen då?
Ja, nu ska det bli mer samtal nästa vecka. Vi vet inte riktigt vad som kommer ut av det. Men jag tycker det är så roligt också att Sveriges Television så påpassligt då passar på att lägga ut en intervju med en kriminolog som heter något så fånigt som Manne. Gerell.
Ja, och naturligtvis är han på Malmö högskolan.
Ja. Malmö universitet heter det ju nu. Kommer du ihåg att vi hade en kollega som hette Gerell i efternamn på Kvällsposten?
Ja, det kommer jag ihåg. Det kommer
en släkting där. Det är ett ganska ovanligt namn. Jo, denne manne Gerell, han säger att man vet inte varför det har ökat så mycket.
Alltså men, det är så roligt här i ingressen, en tes som delvis, nu ska jag säga, enligt kriminologen Manne Gerell finns det inga enkla svar på denna utveckling, men en tes som delvis kan förklara ökningen är en normförskjutning i den kriminella miljön. Observera nu att, ja det är sant, men vad beror denna normförskjutning på då?
Ja. Alltså, och vad beror det på att den kriminella miljön är större än någonsin? Därför att vi har importerat en massa kriminella. Och som har helt andra normer än de gamla svenska Dynamit Harry och vad de heter för någonting.
Alltså, det var ju detta, när jag har skrivit om Malmö hos oss, Ingrid och Maria, så hänvisade jag bland annat till en artikel som jag skrev på .se redan 2007 när jag intervjuade dåvarande, han som var chef för Skånepolisen. Henrik någonting, kommer inte ihåg vad han heter i efternamn nu. Men då sa ju han till mig att ja, det handlar om, alltså för redan då var ju liksom, var ju den här gängkriminalitetsvågen igång och liksom på väg att varva upp på högvärv, om man säger så. Det var inte så illa som det är nu, men var man lite förutseende så kunde man ju se vart det barkade, och han sa ju det till mig då, att det här handlar om importerade kulturmönster som inte är typiskt svenska. Och vad tror du att, fick han stående ovationer för denna observation? Eller?
Nej, han fick kanske sparken.
Nej, det fick han faktiskt inte, men han fick en jäkla massa skit från alla håll och kanter, att det var rasism och det var ditten och datten, men han pudlade inte, utan han stod på sig att men det är den observationen jag har gjort, så är det. Det här handlar om utländska kriminella gäng, och det var ju det som Henrik Jönsson var inne på också i sitt senaste klipp, när han var så ledsen över Malmö. Att det handlar inte om utanförskap, det handlar inte om klyftor, det här handlar om professionella gangsters, ligor, professionella gäng som har kopplingar överallt, alltså. Det här är en, alltså, och sen beror det på vilken verksamhet det är också. En del gäng ägnar sig bara åt drogförsäljning. En del håller på med, alltså de östeuropeiska gängen eller ligorna, de håller på med mycket så här stjäla bilar och bildelar, och så har det varit också jättelänge. Till exempel.
Jo, visst. Man har ju olika... Det är ju inte så att inte vi har vetat om det. Det är det jag säger, att Mikael Damberg och regeringen, de har inga som helst ambitioner att få stopp på detta. De vill kanske framstå som att de gör någonting, och så vore det ju bra om inte någon sköts på en vecka eller så. Men egentligen i grunden har de inga som helst ambitioner att få stopp på detta. Förgörelsen av Sverige måste ske.
Du menar att sossarna vill ha ett inbördeskrig eller?
Ja, det vill, men de vägrar ju se att det är dit hen det barkar. Och, men de ska sitta kvar vid makten så länge det går, ända tills sharia tar över.
Ja, okej. Okay. Men samtalen fortsätter. Vi fasen vet om det kommer att leda någonstans. SD får inte vara med, men därmed så ska man tydligen bjuda in riksåklagaren och rikspolischefen.
Ja, men då vill jag ändå säga så här, va? Att faktum är att Rapport hade ett inslag igår när det var, om hur danska polisen arbetar. För i Danmark har de har ju betydligt färre av de här kriminella utlänningarna. Men det är också så att polisen får lov att arbeta på helt andra sätt. Och det gjorde faktiskt Rapport ett inslag om. Och då är det ju dels så som vi har pratat om innan, att de har rätt att göra stop and search, alltså bara stoppa folk. Och i vissa områden, som exempelvis Nörrebro, behöver de inte ens ha en misstanke, utan denna bilen tänker vi stoppa.
Ja, för att de känner igen personen i fråga. Ja, visst, absolut. Visst.
Och det var väl inte så att det hyllades, men det var heller inte så att det är fruktansvärt och det är rasistiskt och sådär, utan de bara liksom beskrev hur danska polisen arbetar. Och det är naturligtvis den metod man måste ta till. In och stör, in och bråka, in och sätt ner. Visa vem det är som bestämmer var skåpet ska stå. Och då kan man ju... Ja, nej, säger du.
Ja, polisiärt, ja. Men det andra benet är ju, som du redan har varit inne på, det är ju naturligtvis att börja storskaliga massutvisningar.
Ja, visst. Och då vill jag ändå säga att för 10 år sedan ungefär så hade vi ett ganska framgångsrikt projekt i Sverige som hette REVA. Som betyder rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete. Och det var så svensk polis, kriminalvården och Migrationsverket som samarbetade för att hitta och avvisa personer som varaktigt vistas i Sverige utan tillstånd.
Och varför avvecklade man då detta framgångsrika REVA, Ingrid?
Ja, varför det? Jo, för att vissa somliga politiker, hör och läs vad jag säger, Maria Färm från Miljöpartiet, sa att detta var kränkande och det var fruktansvärt att stoppa människor bara på grund av deras utseende. Till exempel stod polisen ofta vid tunnelbanestationerna och kollade folk som kom upp med rulltrappan. Mm. Och var de då, såg de icke-svenska ut, så hände det att man stoppade dem och sa: har du legitimation, har du rätt att vistas här? Och då hittade man en massa människor. Och det är ju faktiskt så finurligt just i Sverige att de flest man ser vilka som är svenskar och vilka som är utlänningar.
Och då var det så kränkande för man, då var det adopterade människor som klev fram i media och sa att jag adopterades min son från Afrika eller Asien, ja, eller vad det nu kunde vara, när jag var baby.
Ja, och är du då inte väldigt glad att Sverige till största delen består av svenskar som har rätt att vara här och som är svenska till sitt sätt? Varför blir du, alltså jag förstår inte detta. Jag tänker så här, om det nu hade varit så att det bodde väldigt många svenskar i, vad ska vi säga, Ghana. Mm. Och vi hade massinvandrat dit och vi började bete oss fruktansvärt illa. Vi hade ihjäl ghananerna, tror jag de heter.
Ja,
och vi våldtog deras kvinnor och vi levde på deras skattepengar och vi betedde oss fruktansvärt svinaktigt. Och vi styrde knarkhandeln och vi sköt folk på öppen gata. Hade jag då blivit förbannad om jag blev stoppad som svensk? Nej, det hade jag inte. Jag hade sagt: det är bra att ni gör det här, jag skäms för mitt folk. Jag skäms för att de beter sig så här. Mm. Och jag ska bli den första att återvandra, hade jag kanske
sagt. Och det säger ju vettiga invandrare, alla Loa och sådana, såklart. Men det skulle ju aldrig svenska medier rapportera om, de invandrare som tycker bra. Då bör inte jag bli misstänkt för att vara idiot om ni verkligen slänger ut idioterna.
Ja, eller hur? Precis. Mm,
och jag tror att du och jag har pratat om detta i någon annan podd när vi då snackade om att om vi hade befunnit oss i Kina. Alltså det är ju så att vi ser ju inte kinesiska ut hur vi än gör. Va? Alltså,
ja,
det, så är det ju bara. Va? Så om du och jag går omkring på gatan i Peking Och den kinesiska polisen letar efter 2 icke-kineser, då är det ju fullt möjligt att de kanske stoppar oss eftersom vi är blonda.
Mm.
Och ser europeiska ut, eller hur? Skulle jag då liksom börja veva mot dem och tycka att de är idioter? Men det är väl klart att, alltså, det har blivit så fullständigt vansinnigt i Sverige. Det är samma med det här att man inte får lov att fråga var folk kommer ifrån. Det gjorde man alltid förr när man åkte taxi. Du vet, på den tiden när man var ute och svirade när man var ung. Åkte taxi hem från krogen och sådär. För övrigt så gjorde man ju det då. För man var inte rädd för att taxichaufförerna skulle våldta en på den tiden.
Nej, då var man rädd för svart taxi.
Ja, exakt.
Men en riktig taxi, det behövde man inte vara rädd.
Nej,
det behöver man nu, minsann.
För det var uppstyrt. Nu är det nog mer uppstyrt än vad det var ett tag, tror jag. I Malmö i alla fall. För där var det rena rama Villa Västern ett slag. Men skit i det, då var det ju det att då har man druckit några öl och sådär och var lite pratsam och glad i hågen och frågade. Så att, hade ju ofta långa diskussioner med taxichaufförerna om var de kom ifrån. Och jag kan inte påminna mig om att någon enda person har blivit arg för att jag har frågat. Men det skulle nog mycket väl kunna hända idag.
Ja,
och jag tycker bara det är att visa intresse för en annan människa.
Och varför skulle du skämmas för det landet du kommer ifrån? Vad är det för dumhet?
Om där sitter en mörkhårig människa och kör taxi och jag hör att han bryter på ett annat språk, då är det väl rätt naturligt att jag frågar: var kommer du ifrån? Eller? Mm. Det är likadant, jag vet inte hur många gånger skulle jag blivit förbannad på alla i USA som frågade mig var jag kom ifrån.
Nej, det är så dumt. Men då vill jag berätta att det som fick stopp på det här REVA-projektet, det var ju bland annat då när Maria Färm gick ut och då skrev Sveriges Television den 20 februari 2013: politiker rasar mot kontroller av papperslösa. Och det var ju inte bara Maria Färm från Miljöpartiet, det var även Vänsterpartiet och även Centerpartiet tyckte att polisen borde välja sina arbetsmetoder med stor omsorg. Men Maria Maria Färm värst av alla naturligtvis. För hon sa att det var slöseri med polisens tid att kontrollera papperslösa. Så det här är alltså en minister som har förhindrat svensk polis från att se till att vi blir av med människor som inte har någon rätt att vara här. Och som är väldigt kriminella, många av dem.
Där skulle jag vilja citera Basil Fawlty till Manuel. You're a waste of space.
Ja,
det är vad jag har att säga till Maria Färm. Du är slöseri med utrymme. Men vem blir förvånad, Ingrid? Miljöpartiet tycker ju att sådana som är här illegalt ska ha gratis tandvård och sjukvård. Så varför inte?
Alltså jag såg, det är rätt så gammalt, det är flera månader gammalt, men Samnytt skickade ju en person som inte ser svensk ut men som pratar helt vanlig svenska till olika tandläkarmottagningar och sa att han var papperslös. Och de reagerar inte. Det är först när han kommer in och sätter sig istället så säger han, ja, var är det du har ont? Nej, jag har inte ont, jag är inte här. Jag är här för att se om ni accepterar mig som papperslös. Och då blir de ju först helt chockade, det är ju kvinnor naturligtvis. Men då så börjar de faktiskt ens säga att ja, vi tycker ju att det här är inte bra. Men vi får inte lov att säga någonting om det. Men de kommer hit, de får ju till och med liksom tandställning för 50 kronor.
Jag orkar inte. För det här måste ju innebära då att du kan gå dit och säga jag är papperslös fastän du har bott i Sverige i 100 år.
Ja.
Eller hur?
Och pratar helt vanlig svenska.
Du, vi får börja sy ihop den här säcken nu.
Det får vi göra. Men som sagt, det går att komma till rätta med gängkriminaliteten. Om man gör som den danska polisen och man sätter fart på det här reva-arbetet igen. Det är det enda rimliga och det enda som kommer att hjälpa. Men det kommer aldrig den här regeringen att föreslå.
Nej, tyvärr. Vi måste ha bort dem. Det är nog... det är det enda som kommer eventuellt att göra att situationen kan bli bättre igen. Det är att de försvinner.
Det bästa vore om vi kunde få ett nyval, men det finns ju inga förutsättningar för det, vad jag förstår, med den här göken och allt det. Men antagligen så kommer ju det här bara fortsätta i 3 år till, och då får vi Gud hoppas att en majoritet av svenska folket har fattat vad det är som pågår, och att om de vill ha ett land att lämna över till barn och barnbarn så duger det inte att rösta på sjuklövern längre. Eller kanske vi ska kalla dem nu femklövern. Vi har ju visst hopp om Moderaterna och Kristdemokraterna.
Det har vi, och vi lämnar lyssnarna med lite hopp, tycker jag.
Ja, det tycker jag att vi gör.
Fredag eftermiddag. Hoppas att ni får en underbar helg alla. Det är lite höst nu ju, men det är inte så dumt ändå. Tycker det är rätt skönt med den här krispiga, rena höstluften. Så man kan ju pälsa på sig och gå ut en liten höstpromenad.
Det tycker jag man ska göra. Och så säger jag en trevlig helg på er allihopa, och puss och kram.
Kom.